Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej Hanna.
Hej Mia.
Vi är ju hemma hos dig och i samma rum, så ljudet kanske inte är lika krispigt som det.
Nej. Och för speciellt ljudet från min kropp. Alltså jag menar inte att jag sitter här och skiter, utan att jag menar rösten min. Ni hör ju hur jag låter. Jag har varit sjuk och jag är väl fortfarande inte helt frisk.
Ovanligt. Jag undrar hur många gånger det första året du har varit sjuk i podden.
2 kanske. Ja, då har jag varit sjuk många.
Jag tycker att du har varit sjuk mycket. Ja.
Du har också varit sjuk.
Jag vet,
mycket.
Jag har läst så otroligt förkyld, men jag har inte gjort en grej av det. Det var mer bara varit subtilt äckligt att lyssna på. Jätteförkyld har jag varit.
Jo, men det vet väl lyssnarna vid det här taget. Eller var laget. Va? Att jag gärna gör en grej om mina sjukdomar. Mm. Ja. Så det har varit helvetet här hemma. Man tänker på att Anton inte respekterar min sjukdom.
Men vi hade ju litet kalas för dig.
Ja, det var så mysigt. Jag fyller ju år när den här podden släpps, den 20:e.
Så ni får väl inte glömma att gratta Hanna.
Ja, jag blir gammal. Tacka. Ja, nej, men så vi hade ju ett kalas igår som gick ut på att jag tvingade folk att gräva. Och så fick de mat och dryck. Men jag kan säga att Ned tog inte ett grävtag nu.
Nej. Jag tycker att jag gör så mycket. Jag gräver i din själ.
Ja.
Det är mitt uppdrag.
Och du är dessutom Nisses favis.
Ja.
Så det är ju mycket värt. Nej, men jag hade ju några buskar som skulle bort. Och då så frågade jag då kompisar, framförallt till Anton, ifall de kunde gräva.
Alltså jag är så chockad. Eller så här. Jag tänkte på det för att...
Min killsmak.
Ja. Nej, men jag blir så här... Alltså det, eller egentligen, jag tycker inte att det är konstigt. För jag tror att det här är så otroligt vanligt. Men Anton gav sig på en stock. Som skulle, alltså,
en stor stock.
Så skulle liksom rötterna, ni har kapat ett träd och så måste man få bort
resterna.
Liksom. Stubben heter det.
Ja, stubbe.
Och du vet, det stod liksom bara,
hej Anton, wow, oj, gud vad duktig du är. Oj. Han liksom kastade sig på den där som en tjur och liksom...
Stångade ner den. Liksom stränga av sig skjortan ungefär och stå bara i t-shirt och dricker den åt olika håll.
Och jag är aldrig så kär som när han gör sånt. Och det är så jävla dumt. Men du vet ju att jag är ju en...
Ja.
En dum stenålderskvinna.
Men det är ju många... För jag blir också jätteirriterad när du berättar det här. Jag tror att det bygger på att jag kommer från en... Är det så här? Jag är ju bara uppvuxen med män som är så där. Det finns ingenting annat. Det fanns inte ens ett alternativ. Utan det är bara män som arbetar på olika sätt. Det byggs. Alltså du vet, slänga. Alltså, det finns nog ingen som har sett män stå med typ vid en grushög. Och slänga in i en sån här blandare. Så mycket som jag.
Mm.
Alltså du vet, de står ju bara över kropp och bara skopar in saker som ska bli då. Vad är det, murbruk då? Eller någonting.
Det fan vad sexy.
Ja, det är liksom min pappa, min farfar och så min pappas bröder då. Och grejen är den att. Det där är liksom inte viktigt för mig. Däremot så blir jag ju jävligt irriterad om de inte kan det. Men det är inte ett kåtslag för att någon kan det.
Nej, jag är inte imponerad. Eller jag är imponerad, men jag är ju också uppvuxen med... Alltså det där är mansgöra. Ja. Liksom.
Men problemet är att jag tror ju att när du står där och liksom står och jublar när Anton stångas med den där stocken. Ja. Eller stubben. Då känner jag så här, fast det där skulle jag också kunna göra. Alltså inte...
Absolut inte.
Joho.
Nej, jag skulle vilja se dig.
Nej, men alltså det är att jag inte vill. Men jag kan ju. För det är samma sak som... jag vart, vi också,
du menar att det inte krävs något jätte-IQ för att klara av det?
Nej, det är bara att de gör.
Jo, men det är det jag är imponerad av. Att göra det, det är det som är själva grejen. De flesta kan ju saker, men att ha liksom energin och liksom målmedvetenhet, ambitionen. Liksom,
och så tror jag att det ligger...
Det gillar jag.
Ja, jag tror också att till exempel när du liksom så här, att det är ett skryt att Anton tar spindlar med handen. Mm. För det är också så här, i min familj, jag, min mamma, Emil skulle alla kunna ta en spindel med handen. Men inte fan skulle någon bli imponerad för att ja, vi gjorde... Skulle...
Jag är inte imponerad. Anna, jag är också hälften äcklad av det. Men absolut, till 50%.
Men jag tror inte att, alltså jag vet du, jag dömer inte. Det är ju bara med att man känner annorlunda. Jag tror att jag blir irriterad för att så här, hade Hanna tyckt jag var snygg om jag slängde
mig? Det hade jag definitivt inte gjort.
Och det är därför inte jag vill göra det, för jag skulle vara så ful om jag stod och stod.
Men jag då, i den där stubben skulle inte röra sig en meter, jag, eller en millimeter ifall jag ens petar.
Jag tänkte att du skulle hänga av den där.
Ja, typ så skulle det vara.
Åh, gud, kraftprov.
Ja. Nej, men jag blir imponerad av sånt. Och det är ju stenålders grej. Och jag tycker ju att det... Jag blir imponerad av att man liksom tar initiativ. Man har ambition. Man får bort den där. Och man fortsätter. Och man klagar inte. Och det är ju också... Förutom att jag har den liksom mansbilden sedan jag var barn. Så är det nog också för att jag själv aldrig skulle göra det. Jag gillar ju... Det finns ju någon opposite attraction där som är jävligt, alltså kanske, vad ska man säga, lökigt eller lite så. Inte, känns ju inte så modernt, så som den moderna mannen. Vi behöver inte ställa krav på att han ska vara den som skyddar en eller ser efter en. Och det, men det är ju det jag gillar med det där. Jag tycker att det där visar då på att du gör det som krävs. Det är jobbigt för dig, men du gör det.
Ja. Jag är lite, alltså jag har ju en annan sån grej som jag är så här. Jag känner typ ingen annan kille som är som han.
Nej.
Och det är att det är plikten framför allt. Det är...
Alltså han är så plikttrogen. Så att det...
Och det är så här, när alla andra, alltså när jag ser andra killar, om jag ska skryta, det är så här, när jag ser så mycket gnäll i andra killar, framförallt när de får barn. Ja. Så det är mycket gnäll och de är också trötta. Så Johan har aldrig sagt att han har varit trött. Alltså det är liksom, han är fader, han har också tagit hand om sitt extra barn, mig. Och, och jag hade cancer. Och det är så här, det är så, han är som en prins. Jag brukar alltid tänka att han borde kunna, han skulle vara en perfekt royal.
Ja, ja, ja.
Det är verkligen plikten.
Men det är också för att han har så jävla bra hållning. Som han skulle vara en bra royal.
Det är liksom, och den där hållningen, den går aldrig liksom, och det spelar ingen roll hur tyngd han är, så är den lika. Men då är ni tänker, många som lyssnar och tänker, det är ju psyket nästa kanske för den här personen. Ja, kanske. Vi vet inte.
Men alltså för Johan?
Ja.
Ja, ja. Det kan ju vara på en skör tråd.
Vi vet inte.
Nej, men han skulle aldrig ge oss någon förvarning.
Nej, det är ändå försvinnande bara kanske. Men det tycker jag, och det är ju lite samma sak. Att vara, alltså...
Han gör det som krävs.
Han gör det som krävs.
Och mer därtill.
Ja, mycket mer därtill. Så att jag har ju... Utan ett enda gnäll. Det liksom, det vacklar aldrig.
Ja, det går du igång på.
Ja.
Plikttroget.
Ja, det behöver jag.
Plikten kallar nu, Johan. Sitter du upp och jobbar igen till klockan 01:30?
Ja, det tycker jag är...
Och så jag älskar ju att Anton jobbar. Får man säga det här? För att det är så kul. För att när Anton jobbade som managementkonsult så var det då någon kollega som frågade så här, men gud, tycker inte han att det är jobbigt att jobba så mycket? Visst, i perioder var det ju det, för när han var borta. Men när han var hemma och jobba. Alltså, och var satt hemma här på kvällarna.
Mysigt med det där prickandet, eller?
Nej, men jag sa, varför ska jag, varför, då när Anton sa det, men ja, de undrar ifall du tyckte det var jobbigt. Eller, jag bara, va? Men vadå, jag kollar ju på mina serier. Eller jag gör ju mitt.
Oh.
Och det är också så här, kanske, först blir man lite så oroad. Jaha, är det så... Så ska ju inte en relation kanske vara. Att jag är nöjd med att vi inte är med varann. Men sen landar jag ju, nu när det också gått flera år sedan det där, landar jag bara i att, ja, men det är väl bra att vi trivs.
Ja, men
det är väl huvudsaken. Att vi trivs på varsitt, oh, gud, på varsitt håll.
Ja, men 100%. Mm. Det är väl inget fel så. Det var för övrigt så fruktansvärt roligt igår på middagen. För då började vi prata om gnabbiga par. Och så pratade för att Hanna och Anton har ju, alltså, ni hade ju en historia att ni tjafsade väldigt mycket. Alltså det är ju verkligen inte så.
Vi gick ju parterapi för det.
Ja, det alltså tjafs. Och Johan, när jag och Johan inte var tillsammans så var ju han väldigt mycket mer på resor.
Men han var ju liksom vårat barn.
Ja. Men han var ju då med ett barn till ett par som gnabbades väldigt mycket.
Ja.
Och då så sa Johan igår då, men typ så, jag var ju fick ju vara med på mycket liksom mycket gnabb typ. Och då sa Hanna, ja, det var tråkigt för du fick ju aldrig vara med på de här kärleksfulla stunderna. Och då tystnade den på det. Det lät som att det var tråkigt att du inte fick vara med på försoningssexet som är så, var så
så jävla vidrigt.
Det var så vidrigt. Alla tänkte bara, fy fan. Det var ju tråkigt, för du fick ju aldrig vara med på det uppsidan av de där bråken.
Ja. De kärleksstunderna, tror jag.
Till ja, det var. Du sa kärleksstund.
Ja, men jag vet inte riktigt vad jag menar. Jo, men för att jag menar ju då att, alltså jag menar ju inte något försoningssex, utan jag menar
när
ju
ni
att,
hade det bra.
När vi hade det, för att jag tror också att när Johan var med, då var vi båda extra stolta. Ja. Alltså för ingen ville liksom visa...
Vika sig.
Anton ville inte visa att jag körde med honom. Och jag ville inte visa för Johan att Anton var taskig mot mig.
Nej.
Eller liksom att,
nej, precis.
Så
det var liksom deluxe.
Ja, det var verkligen ifall jag då var till Anton så här, men gud, kan du hämta den där? Med lite tråkig ton. Och ifall Johan då var med så var han så här... Ja, bra ton, Hanna. Du kan väl hämta det där? Du sitter ju närmare. Och då var jag typ... Jaha, du pratar med mig på det där sättet. Och så är det som att båda kollar på Johan. Liksom. Vad dömer han oss
nu?
Vad tycker han om oss? Det är jättehemskt. Jag tror säkert att lyssnarna kanske känner igen sig i det där.
Ja.
Ifall man är med vissa personer kan verkligen ta fram det sämsta i ens relation. Ja. Och det behöver inte ha att göra med att personen i sig är dålig. Tvärtom kan det vara att det är en person man vill vara bra inför. Ja. Men som ibland också för mina föräldrar. Jag skulle säga att mina föräldrar tar också fram ibland dåliga sidor hos mig och Anton.
Ja.
Medan Antons föräldrar tar fram väldigt bra sidor hos oss.
Aha.
Så det är, jag vet inte, jag har också vissa kompisar sådär att det blir alltid lite tjafs när de, ja, Johan då.
Ja, men ja, det där kan jag verkligen känna igen. För att Johan är ju egentligen också väldigt lättkränkt. Mm. Alltså han är verkligen,
ja,
det.
Jo, men han visar inte alltid.
Han visar inte alltid, men du vet... Han har svårt att skilja på, för jag kan oftast ge, alltså hur ska jag säga det här? Jag kan ge små kängor, fast kängan är oftast att i slutändan är det jag som är korkad. Kan du förstå lite? Alltså jag skämtade i somras så här, som jag, så sa jag att jag hatar att Johan alltid bestämmer samma dessert.
Ja.
Så jag sa till honom, om jag får se dig en gång till knäcka en täcke på en crème brûlée, då kommer jag ta livet av mig. Men egentligen...
Det är så jävla hårt att säga.
Ja, men det är också så här... Vem är det som är den dumma? Är det Johan eller är det jag? Det är väl jag som är ett psyko. Ja, det säger ingenting om honom, nej, att han äter crème brûlée varje gång.
Men det är bara en taskig grej att säga till sin partner, men absolut. Ja,
jag vet, men det är så kul att, alltså, förstår du? Förstår ni hur många gånger jag behövt se honom sitta med en sked och det är så jävla byt dessert!
Överraska lite. Det är väl det som är den grundläggande känslan. Överraska mig. Ja. Om du beställer in en pasta carbonara och en crème brûlée och en ljuslager, då kommer jag hoppa från Västerbron inom två korta sekunder.
Men då menar jag så här, det som ser osympatiskt ut i slutändan då tycker jag är jag. Men där fattar Johan, tar bara väldigt illa upp då för den crème brûléen, och då är det hans typ så här svar. Det är dålig mamma! Alltså han skulle kunna säga något helt sjukt bara för att han blir så otrolig.
Precis. Du säger någonting bara agerat på en känsla du får som kommer ur en irritation. Men det är lite halv på skämt.
Ja.
För du kommer inte att ta livet
av dig. Nej, för att han äter en crème brûlée. Och man skulle vara jättekonstig.
Och han då blir så pass kränkt att han...
Då måste han ta
seriöst
någonting.
Liksom påhopp om att du är en dålig mamma.
Ja, men då kan det vara så här. Du hör inte när Florence pratar med dig. Så jag sitter och säger framför min mamma och pappa typ. Och då är jag så här, vet Johan, att säga att du knäcker en crème brûlée versus att jag inte hör mitt barn prata med mig. Det är grovt grov skillnad.
Ja, det är fan olika typer av.
Och jag tror att där är man ju så här, familj, alltså vi har ju i min familj kanske ganska så här högt i tak vad man kan säga lite. Mm. Men det är ju den där typen av grejer. Crème brûlée-skämt.
Ja, man skulle inte kunna säga någonting på riktigt.
Nej. Liksom, det där, alltså verkligen inte. Men det, där, Johan förstår inte skillnaden, tror jag. Nej. Vad som helst, vad man än säger, det är att gå på hans då ära.
Ja. Men jag förstår verkligen, alltså, det är ju så typiskt Anton också, beställa in en crème brûlée. Och att det är så mycket snack om det. Åh, vad de öppnar menyn. Liksom. Ja, det är så, åh jävlar. Åh, kolla så ut på desserten. Åh, vad finns det krämmeliga?
Och så tar de den här skeden och så nu. Tick, tick. Och så sitter en cappuccino. Alltså. Slut.
Cappuccino. Åh gud, det här är så tråkigt för lyssnarna kanske. Men det ska sägas att Anton, Johan, Florens och Nisse gick iväg ut i skogen nu. Och gick till skogs.
Ja.
Så att vi skulle kunna få spela in den här podden. Inte anade de att podden skulle förstå med most av dem. Jävla taskigt. Oh, ja. Men det var trevligt igår.
Det var jättetrevligt.
Vi skulle idag vilja prata lite om en personlighetstyp vi har identifierat.
Ja.
Som vi inte tycker om.
Jag tycker absolut inte
om. Och det är alltså inte någonting med, vi bara pratade om den typen av person igår på middagen. Det handlar inte om någon som var på middagen igår.
Som tur är var ingen av den här typen.
Nej, tack gode gud. Ja. Hur börjar vi det här då?
Jo, då är det så här. Att den här personen.
Men då har vi sagt hej, välkommen till Surret. Ah, ja. Men ni ska vara hemskt mycket välkomna till Surret avsnitt 50.
Oh la la, vi närmar oss sakta ettårsjubileet.
Ja, men vi har gjort två i veckan vissa gånger.
Ja, ja, ja. Men vi, jag vet när vi har ettårsjubileet.
Ja, men det är jättejobbigt för mig och siffror och sådär. Jag blir lite tvångsbeteende nu här. Att det är, 52an kommer inte vara på året. Det känns inte bra för mig. Ah, ja. Personlighetstyp som vi hatar.
En personlighetstyp som vi hatar djupt. Det är. En person.
Förutom våra pojkvänner.
Som är crème brûlée. Så det finns personer som man tror är ens vänner.
Mm.
Men du träffar till exempel dem. Och så när du har, går därifrån. Så har du en känsla. Som kanske är så här.
Vad hände precis? Ja. Man funderar på så här. Men gud. Vad var jag med om nu? För att det är ingen bra känsla i magen.
Nej.
Och jag känner mig inte påfylld. Men jag kan inte heller peka ut vad den här personen gjorde för fel riktigt.
Nej.
Förrän jag kanske började diskutera med min partner eller någon annan kompis.
Ja.
Om vad som faktiskt sades.
Precis. Och det här är personer som liksom tar, lyckas trycka ner en lite.
Ja.
Alltså så här skulle jag säga. Man berättar någonting. Ja, men till exempel om jag skulle säga så här. Nu hittar jag bara på någonting. Wow, jag fick vad heter det, beröm av den här på mitt jobb.
Ja,
och så säger de...
Då är jag den här hemska personen nu då.
Ja, då skulle den vara så här... Fast vet du, så gör den med alla.
Ja. Jaha, berömde han dig också?
Ja.
Kanske han ska säga. Jaha, berömde han dig också? Gud, ja, han är ju frikostig med beröm. Ja. Ja, han ger ju...
Ja, det där, ja, det där har man ju...
Ja, det där man har hört. Men gud, men du var säkert jättebra. Liksom. Det är så jävla sjukt.
Det är så sjukt. Vet du hur många som är så?
Men vet du vad jag tror att det är? Det är en slags förklädd liksom, omtänksamhet. Att det är ju någon som... Eller det är förklätt i omtänksamhet, givetvis.
Det är därför de är så svåra. Och...
Ja, jag menar att det är förklätt i, liksom, i en snällhet som är så här... Jag berättar för dig hur det ligger till så att du inte du ska känna dig dum.
Ja.
Det kan ju vara så. Eller jag berättar för dig så att du... Det är som inget fel på dig. Så här, men jag vill ditt bästa. Och därför måste jag bara förvarna dig. Eller liksom dela med mig av en info. Och det är som att man tror då, ifall man är den här personen, så tror man ju då... Alltså den här som säger saker som är förklädd i omtänksamhet. Så tror man ju att man själv sitter på någon sanning. Vad vet jag då? Ifall du har fått beröm av någon på ditt jobb. Och jag, är det sanningen då att han berömmer alla? Bara för att jag har fått för mig det. Alltså jag vet inte. Och om det nu skulle vara så. Håll käften. Var glad för din vän och var så här. Gud vad kul, jag förstår att du får beröm för du är så duktig. Så kan man ju svara till exempel.
Exakt. Som så här, vad spelar det för roll om du även skulle inte... Alltså, och sen så, de skulle också... Jag tänker så här, när man har podd så skulle en sån här grej kunna se ut. Alltså, vad kul, men alltså det skulle jag aldrig liksom kunna. Alltså jag skulle aldrig kunna göra
så
det där.
Så det fläcka ut mig själv liksom.
Ja, jag fläcker ut alltså. Alltså jag menar alltså du är jättebra på det, men alltså jag skulle inte.
Men jag har typ för mycket integritet. Då alltså vet du, då är det en smocka som hänger i luften. Men jag skulle aldrig göra det. Men det där har jag varit med. Tänk dig, jag som har bloggat sedan jag var barn. Hur många då bekanta och ibland vänner som har varit där. Gud, du är verkligen inte rädd för att dela med dig av liksom. För det de säger då, i mina öron framstår ju det som att så här, du vill bara uppmärksamhet.
Du för det liksom man skulle kunna säga.
Och det är
säga.
Det fulaste man kan vilja ha. Liksom.
För det man skulle kunna säga om det fanns någon, att man var imponerad. Då säger man så här, gud vad jag är imponerad av dig. För att alla kan inte göra det där.
Nej.
Jag tycker, det måste man inse. Så alla kan inte göra det du har gjort, Hanna.
Mm. Tack.
Och, nej men det, kan, det vet man ju.
Ja,
hur ska man kunna skapa det? Du har hållit på att skapa olika typer av innehåll sen du var.
Jo, men jag tänker också att det handlar ju om, alltså, jag tror många skulle kunna göra, men det handlar väl, det jag kan ge mig så här cred för är väl att jag är inte så brydd eller att jag är modig.
Ja, men det är därför jag menar. Mm. Alla kan ju inte, vad heter, göra den här typen av innehåll för att de är för brydda.
Mm.
Men det behöver ju inte vara som att det där, den, om man är på det hållet, då låter det ju nästan som att man, alltså du vet, det blir som att gud vad du gör, vad det du håller på med bara för att få uppmärksamhet.
Ja, nej, men så är det ju.
Alltså jag tänker att det är nog kanske många som har den där typen av vänner som så här, de lyckas liksom trycka ner vad man än, eller bara när man ska så här prestera på olika sätt, så lyckas de få en att fokusera på kanske det som inte var så bra. Alltså väldigt smått, alltså du vet så här, oj.
Och det kommer ju kanske också från liksom, det vet man ju också, det här är väl en klyscha, men att det är så här, någon osäkerhet i en själv. Varför man säger så här, men han brummer ju alla. Mm. Det har ju att göra med att så här, du ska inte tro att du är något. Så här, jag är lika bra som dig.
Ja.
Alltså att det finns något sånt.
Jag tror också det. Att du, kanske det finns en sån känsla i dem som är så här. Ja, tänk om jag skulle sitta varje gång och säga när någon berömde mig.
Ja,
hur skulle det se ut? Då skulle vi bara sitta här hela tiden och bara berätta alla bra saker vi sa. Istället för att man bara så här. Den här personen kanske behövde säga det här nu.
Ja.
Och jag är så pass klok att jag kan bara så att jag kan låta det bara ge det till den, utan att lägga någon mer.
Och det är ju så fint, tycker jag. Alltså det där kom jag på alldeles för sent i livet, att när man får berömma andra själv.
Mm.
Alltså ifall du berättar något för mig, gud jag är så glad för att jag fick höra det här. Mm. Att få bekräfta den känslan hos dig då.
Mm.
Alltså att säga så här, vet du, jag förstår det. Mm. För du är så himla så här och liksom. Alltså man, när man själv får ge det till en kompis eller bara vem som helst egentligen. Jävlar vad bra man mår.
Ja, och så tänker
man
jag så här,
att man ger något.
Fast det gör man ju också. Jag tänker så här, återigen, det har jag säkert sagt förut, men så här, med podden och vi gör, som, för mig så gör jag ju så mycket nya saker. Alltså många saker är första gången för mig.
Mm.
Vilket man inte fattar.
Nej.
Och då behöver jag, alltså jag får ju ingen beröm förutom från dig typ.
Mm.
Du kan ju alltid säga efteråt, gud vad du var duktig eller vad du var modig.
Ju det.
Ja, men att så här, det är ju viktigt.
När var det senast
jag tyckte
du
var duktig? Ja, det var det senast, när vi hade liven så sa du till mig, vad duktig du var. Ja,
det var ju det.
Ja, men att få det erkännandet, för det handlar ju också om att man har gjort det bara ibland.
Ja.
Som när man gör sån här lite, när man slänger sig ut, som jag tycker att vi gör.
Ja.
Och där, så här, och där har man ju verkligen vissa kompisar som så här, framförallt mina gamla kompisar är väldigt duktiga och så här smsa och säga så här, wow, alltså,
ja,
du vet,
det
var så gulligt.
Det där är så fint.
Alltså de så här, förstår att det betyder någonting att säga så här, jag tittade och vad duktig du var.
Ja.
Även fast de inte tyckte det så vet de att det är så här.
Det där är riktigt fint.
Det är så här, för mig är det vänskap. Ja.
Ingen som messar mig längre.
Nej, de är så tröttna på allt.
Ja, men du, det förstår jag. Hur mycket plats ska man ta? Det där får man också vara lite försiktig med. Alltså så här, att vara den kompisen som ska ha beröm.
Alltså, det, men det där, för då är det ju för dig viktigt att veta så här, vänta, har Johanna en presentation eller en dragning på sitt jobb?
Ja, men och det vet inte jag.
Nej.
Just. Ja, men så att jag kan ju inte förvänta mig. Alltså absolut, ifall jag gör något större så är de ju alltid liksom bra. Alltså med Musikhjälpen och sånt där fick jag ju mycket. Ja, men du vet.
Ja.
Men nu har det ju inte varit ett tag. Men, och det kan jag ju inte förvänta mig, för att jag vet ju som inte så här, vad har jag Linso på sitt jobb nu?
Du vet inte vad jag jobbar med. Ja. Nej, men ja, det är verkligen viktigt. Och, därför, och det har väl också med en sån insikt att göra att så här, alltså man inser att folk har fullt upp i sina liv. Ja, så ja, därför ja. Så det är inte så att du är besviken på dina kompisar.
Nej,
för att
nej, för helvete. Ja. Däremot skulle jag vara besviken om de var den här personlighetstypen som ja. Vi pratade om. Alltså att vara så här, när jag väl då säger så här, gud, för jag kan ju ändå vara, jag är ganska obekymrad med att skryta om mig själv. Nej, men ifall jag kan vara så här, fan vad sjukt, jag kommer få så här mycket pengar för det här samarbetet. Men det är också för att jag tycker att det är sinnessjukt.
Ja, det är ju otroligt.
Och det här är ju ingenting jag säger till vem som helst. Men jag säger
jo,
till mina
du är kret och flet. Ja.
Nej, men till mina närmsta. Då är ju de väldigt så här, fan vad kul, gud vad sjukt. Men ja, gud. Då skulle jag aldrig vara så här, men gud vad ova. Eller så här, jaha okej, ja, men det där får man väl för att man säljer ut sin själ då. Alltså,
det där skulle ja, jag aldrig kunna göra för
nej.
Det.
Det jag skulle aldrig, men det är kul att det finns folk för allt. Ja.
Mm. Nej, och jag tror bara att det jag håller dem på rap replängs avstånd. Man behöver inte, jag menar inte att man ska omge sig av bara så här, jag säger det. Det är inte nej. Det jag säger, men
om man kan hålla lite utkik över sin magkänsla, efter ja. Sin magkänsla efter möten tycker jag, med folk.
Verkligen. Om man går därifrån och undrar så här, vad kommer de säga, alltså vad kommer de säga om mig efter? Kan ju också vara en känsla.
Ja, det är ju hemskt alltså.
Jag vill ju liksom inte, tänk om jag skulle åka härifrån och så tänka, vad kommer Hanna och Anton säga om mig? För det var en lyssnarfråga som vi fick som var så här, älskar inte ni prata skit om andra par med eran partner? Alltså typ om ni har haft någon på middag. Alltså nej. Vet du vad jag måste dåligt.
Alltså det är så, det är i och för sig. Jag måste säga, alltså det kan vara när vi var lite
förenande.
Yngre och det var lite förenande och det var något. Men nu, så att säga att vi skulle säga någonting om dig och Johan. Det är som att säga något om min syrra.
Nej, eller och jag tycker också jävla, så här. Nej men alltså,
sen kan man ju vara lite så här, ha ha ha, ja han är ju så här. Eller
ja.
Allt, Johan är så,
men alltså,
lite så skratt. Men det är ju bara med kärlek liksom.
Nej, men om jag skulle bli hembjuden till någon med Johan som är så här, säg att det skulle vara mest hans kompisar då. Så att jag också skulle inte känna mig lika nära. Mm. Skulle tycka det var så obehagligt om jag skulle så analysera sönder dem sen på något sätt. Som att jag själv, alltså det är också för att jag själv är så rädd att någon ska göra det med mig. Så att jag så här, all min sån snällhet bygger egentligen bara på min egen otroliga känslighet. Alltså det är bara det. Inte att jag är... Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp,
ja.
Skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
aha, som man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor Maria Nila, de har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de är alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Ja, men det är så överlag med så här otrygga rum att man går därifrån med den där magkänslan. Jag tänkte mycket på det när jag lyssnade på den här podden Bakom ryggen. Mm. Som jag hade aldrig lyssnat på innan. Sen skickade du ett avsnitt till mig där alltså Bianca Meyer, att hon sa, pratar om Moa Wallin och även Anna Björklund. Hon pratar liksom hela Della Q. Det var tre tjejer som hade en podd som heter Della Q. Jag lyssnade typ aldrig på den podden. Jag lyssnade på första avsnittet. Sen fick jag ju så ont i magen. Alltså du låter jag också som världens känsligaste människa. Men just av liten där anledningen att jag kände det här är ett otryggt rum för mig.
Ja.
Här kan jag inte vara. Det jag förstod, alltså de gjorde ju, vi pratade om det igår också då jag, om att de så här, de gjorde ju så här framsteg, eller vad man ska säga, i så här, hur var för kvinnor får skoja på om och var så här,
får man, kan man säga hora i podd,
får man säga att man vill vara som, alltså de gjorde så här, tog bort kanske såna här bojor från gamla PK.
Det ska vara så korrekt, Sverige, liksom. Man får inte liksom använda fel.
Och, ja, och det tycker jag liksom att det finns någon vits med, och att det är så här mångfacetterad, så här nyanserad bild av vad en kvinna är och kan prata om.
100%.
Det tycker jag liksom är bra. Så
det där. Var en gärning.
Ja, ja, men absolut. Men i övrigt, så här, med det sagt, så var så här, jag kunde inte lyssna på den där då, för jag mådde psykiskt dåligt och kände så här, gud, det här är tre tjejer som, jag kände liksom att, tycker de här om varann?
Ja, du varit rädd.
Och när jag hörde då på den här Bakom ryggen-podden, vilket är så jävla sjukt koncept också, hela den här podden.
jag har inte vågat lyssna.
Nej.
Jag var ju bara så rädd när jag såg den. Ja, alltså jag har inte vågat lyssna.
Men det handlar ju liksom att man pratar, podden handlar om att man pratar om en person som inte är där.
Ja.
Ofta kanske inte så här superpositiva ordalag, men det är väl lite blandat, jag säger. Så jävla rädd att någon skulle prata om mig. Där.
Tänk om jag skulle vara med Bakom ryggen om dig.
Ja, men hon...
Jag är alltid snorig.
Hon hostar. Nej, men det finns väl saker att säga om mig. Men jag vet inte vem som heller skulle vara med. Liksom. Ja, men så lyssnade jag på det avsnittet. Och där säger också då Bianca. För jag var bara så nyfiken. Hade jag liksom, var min magkänsla rätt kring Della Q? Mm. Eller liksom, vad tyckte de om varandra? Man har ju förstått att det var liksom, att de bråkade på olika sätt. Liksom. Mm. Att det tog väl slut på det sättet och så vidare. Och jag har ju träffat Moa någon gång och tycker att hon verkar supertrevlig och liksom, jag har ingenting, du vet, jag tycker inte,
nej,
så mycket om någon.
Känsla,
alltså, jag har liksom
nej.
Inte så här, de är ju roliga liksom, jag har inte någon, förutom att man är väl livrädd för Anna Björklund då. Alltså hon känns ju livsfarlig på alla sätt, men det är väl hennes, hon har alltid varit gullig mot mig, men jag har alltid varit, jag vill gärna ska fortsätta så, om man säger så, livrädd att hamna i någon skottglugg. Fan heter det. Men i alla fall, gud vad jag är seg på att prata.
Wrap it up.
Ja, Det jag bara ville säga, när jag lyssnade på den här podden så kände jag då så här, apropå man är rädd vad folk säger om en när man inte är där. Exakt så var det ju tydligen för dem.
Ja.
Och Bianca pratade ju om det också, att det är så här, när intervjupersonen frågar då så här, jag menar så här, var det någonsin kul mellan er? Var det bra liksom? Ja. Kände ni, ja. Man säger, ja, kanske i början, men det var ju aldrig tryggt liksom.
Det där
jag värdesätter trygga relationer. Ja, alltså det är liksom, folk får vara hur jävla tråkiga och liksom,
ja, jag vet,
dumma. Men om de är lojala och trygga och liksom alltså, nu har jag att det här är en klyscha, men jävlar vad det är det viktigaste för mig. Alltså ja, även i liksom,
för när man har, förlåt, men nu när man är inne i lite mediebranschen, eller så nu, när det är så viktigt att vara en färgstark profil, så är det så här väldigt mycket om vilka som är liksom tråkiga, tycker jag. Och så här. Man bara, vet du, jag väljer den här personen 10 000 gånger framför.
Gud, hon är så bet. Hon ska sitta och boka gäster, det enda vi pratar om nu på jobbet. Liksom. Men är hon tillräckligt kul? Hatar ju sig själv när man sitter så. Men absolut. Men det,
nej, men alltså,
och det finns ju en vits med det. För att det är klart att man... hur kul blir en podd då?
Ja, någon, men det som, fattar jag ju.
Eller tv-program.
Men det är privatliv. Vad färdesätter man hos en vän?
Ja,
att den är bra i tv? Eller att den finns där?
Ja, det hoppas jag. Ja,
tänk jag då, som har båda. En vän som är bra i tv och en lojal vän.
Oh, jävlar vad bra jag är i tv. Ja, men vad heter det... Och det här är ju någonting man känner blir viktigare och viktigare med åren, verkligen. Mm. Och jag tänker också tillbaks när jag började jobba på typ så här SVT och var inne i den här tv-branschen på olika sätt. Och vad jag jobbar med nu. Mm. Nu jobbar jag ju med Discovery och Bianca Talkshow-grejen. Premiär 14 oktober, hörrni.
Åh!
Det kom ju ut häromdagen. Men att då i början där så var det ju det här färgstarka som var så jävla viktigt. Alltså även i mitt privata då. Att det fick... Jag liksom upptäckte att, oj, här finns det personer som sitter på otroliga berättelser.
Mm.
Men jag vet inte vad de säger när jag lämnar rummet.
Nej.
Liksom. Och det där tycker jag också nu när jag då har någon slags teamansvar, eller vad man ska säga. Att när man är i den här branschen, det finns otroligt mycket dåliga chefer.
Ja.
Och det behöver inte vara en chef, men det kan ju vara någon som är en inofficiell chef. Ja. Det vill säga en programledare eller någon som man märker har liksom högre status än andra. Ja, som sätter,
det är hierarkier som sätter.
Som liksom sätter agendan, som sätter liksom stämningen och hur vi pratar om varandra och hur vi pratar om gäster.
Mm.
Vad kan man faktiskt säga om en gäst öppet i det här rummet? Och vad kan man säga om andra kollegor när de inte är här och sådär?
Mm.
Och det där försöker jag verkligen tänka på nu, för det där är ju en utmaning.
Jag förstår det.
När också folk är så frispråkiga och roliga och smarta. Alltså det finns ju liksom... Det är en tävling också när man det handlar om att presentera idéer för varann och pitcha olika saker. Mm. Att jag tycker verkligen att inom typ mediebranschen, svånigt ord, men att där behövs det mycket mer tråkiga människor.
Ja.
Tråkiga, lojala personer.
Ja.
Som är bra chefer mer än vad de är liksom en profil som inte lyckades framför kameran, så nu ska hen försöka vara chef typ. Och så är det en katastrof liksom.
Var flyttar vi den här någonstans? Ja. Men jag tycker också att det är så här, det är underbart att få göra det här. Nu är man inte så att man är en medieprofil. Jag är inte det på det sättet att jag så här, jag har ju min podd så där, jag gör ju inte så mycket andra saker.
Du är live för H&M Beauty.
Ja. Men det är så skönt för mig är så här, du och jag är en duo.
Mm.
Och alltså jag har ju alltid din rygg.
Mm.
Alltså du vet, man löser allting så här. Jag skulle aldrig kasta dig framför, alltså förstår du, utan det är så här, det som du och jag har, alltså det är det viktigaste, det bygger på det på något sätt.
Och man
sätt.
Blir glad när den ena får beröm och ledsen när den andra får
kritik.
Så nu är jag ju väldigt nöjd av att vi har fått DM, så folk berömmer ju dig att det har varit så bra senaste avsnitten. Men en liten del i mig där känner, ja. Men vad tror ni att jag hinner med då? Tror ni ens att jag hinner förbereda något? Ja, nu fick jag bara det sagt. Sådär. Jag fick ändå visa att jag var lite kränkt.
Men det är ju fint då. Att...
Men det är ju, jag skrev ju till dig. Det är väldigt bra. Det är kul att det syns att du lägger ner tid på podden. Jämfört med mig.
Ja, men det jag skulle säga om det var. Det är väl fina är väl. Vi pratade ju om just det här att då. Alltså ensamhet. Det är ingenting som du behöver känna genom hela kroppen.
Nej.
Utan, alltså säg det bara. Och så, om du har sagt det tillräckligt många gånger så kommer det kännas bättre.
Ja,
alltså
ja.
Att vara, även fast du känner dig missunnsam, så ska du inte agera på den känslan eller skämmas för den känslan, utan du ska bara göra det rätta.
Mm. Alltså, förhandlingar väger... Nej, vänta.
Jo.
Ord väger ju också mer då. Ja. Eller mycket, för det är det du säger. Men jag menar, handlingar och ord väger mer än känsla.
Nej, men jag menar, man behöver inte så här känna, alltså så här missunnsamhet.
Vi ska väl vara missunnsamma?
Ja, det är en drivkraft också. Och det är väl också med så här, hur bra självkänsla har vi här i världen? Tydligen nej, har vi inte så bra.
Nej, men det jag menar då, när du får då beröm, apropå vara en duo, vi håller varandras ryggar.
Mm.
Så det är så här, när du får beröm, det skulle jag säga att jag känner 70%, gud vad kul. Och sen till 100% så säger jag ju det till dig.
Ja.
Men 30% av mig känner ju så här, jag kanske borde lägga ner lite mer tid. Men,
fast också, då kan man ju också tänka, när man är en duo, jag gör det ju för våran skull.
Mm.
Jag vet ju så här, man är tvungen att shapea upp för jag vet att du inte har tid. Mm. Då kan inte jag så här, om inte jag lägger ner tid på det, hur bra kommer det här bli?
Mm. Nästa gång kanske du inte har tid.
Exakt.
Och jag får shape. Nej, det kommer ju aldrig hända.
Då är det någonting annat som pickar på dig. Nej, men jag tycker att man gör, det är ett teamwork hela tiden. Det handlar, alltså det där är ju inte så här, det är inte så att jag bara... Han sitter och jag ligger ner med jättemycket tid och han har ju ingenting. Alltså så skulle jag inte tänka.
Nej. Ja, men det där med att vara otrygga rum, usch vad obehagligt. Ja. Och då kan man ju tänka sig då att nu, vi ser att vi är en duo, eller vi är ju det, och att man håller varandras ryggar. Då är det ju läskigt att tänka på Della Q, som också var en sån kritiserad podd.
Mm.
Att då känna även att okej, vi är kritiserade, men det för oss inte samman kanske.
Nej.
Utan vad jag kan fortfarande inte lita på vad sitter Anna och Bianca pratar om när jag är inte i rummet. Och vad sitter Moa och Anna och pratar om det.
För det var så man fick känslan av när man lyssnade på det där, eller?
Ja, men precis.
Ja.
Det var väl det Bianca sa. Sen vet jag inte, det var hennes bild. Liksom. Ja. Men vad vet jag. Men jag tyckte bara att det kändes så jävla obehagligt.
Tänk om!
När jag hörde det. Och sen så tycker jag också att det är obehagligt att allting sker framför andras ögon.
Ja.
Det är ju tillräckligt obehagligt bara att man... liksom jobba på en skola uppe i Sundsvall och uppleva två kollegor som pratar skit om en.
Mm.
Eller två som ska vara ens vänner på arbetsplatsen eller vart det nu kan vara som man inte kan lita på.
Nej.
Och nu är det här alltså med podden Della Q och sådär, att det är liksom inför allas ögon och öron. Man kan liksom kasta varandra framför bussen när som helst.
Nej, men det
jävla
är,
obehaglig känsla.
Liksom. Det är fruktansvärt. Jag kan nästan inte komma på, alltså för att det där, alltså just
men
att
blev vi bra innehåll.
Ja, men du och jag, alltså jag tänker återigen då att du och jag är en duo, att varför vi det, alltså vad lätt det är för mig, eftersom du och jag är en trygg duo, så är det ju ganska så här, då känner jag mig alltid att jag har ju alltid dig, oavsett vad folk säger, så är det så här, det är du och jag.
Mm.
Men vad helst det var om du så här kommer in på Perfect Day och så ser att jag sitter och snackar med folk typ, och så bara alltså,
oj.
Ja.
Här kommer Hanna.
Okej, då sätter vi igång och spela in. Vi kan snacka mer sen.
Och jag sa, vad sa ni? Nej, men vi pratar. Men allt det handlar ju om makt. Alltså det handlar ju om att spela ut andra för att...
Och det är också så här, det där är ju som du säger...
Känna att man har makt.
Med mognadsgrej också.
Ja,
och då känna av då och inse så här, det här är typ... Det är giftigt.
Ja.
Det är inte bra.
Ja, men och det känner jag verkligen på, alltså där jag är nu i mitt liksom karriär eller vad man ska kalla det, att det är liksom jag kan skita i saker jag ändå inte hade kunnat skitit i
för fem,
liksom,
år sedan.
Fem år sedan. Alltså jag kan skita ifall jag liksom får en känsla av att så här, de umgås med varandra utan mig, eller de alltså att jag förstår, men så känner jag att jag verkligen står över det. Eller liksom inte stå över som att man är bättre i, men att jag kan vara så här, gud vad kul att de där hittar varandra, eller gud vad kul att okej, de där kanske, jag är inte helt säker på vad folk bra säger om mig.
Nej, det är okej.
Men det är helt okej för att jag ska ju hålla ihop det här teamet. Där privilegiet kan vara med, som man
av erfarenhet och att bli äldre är ju verkligen det där.
Ja, precis. Det är väl,
känslan
det
är av att så här, jag måste alltid vara med. För om inte jag är med, då kommer allting, hela hierarkin kommer ändras på en gång.
Du vet, man var sjuk i skolan en dag. Och bara, jag hade ju verkligen sån. Som att jag var, det var absolut viktigast för mig att vara på toppen.
Mm.
Om jag inte var populärast. Eller liksom hade flest killar som hade chans på mig. Då var ingenting värt något.
Nej.
Alltså det var ju.
Ja.
Så att, hela mellanstadiet i alla fall. Och typ halva högstadiet. Men. Att vara sjuk då, det här är ju som vanlig grej. Men då var man ju livrädd liksom.
Vad ska förändras på de här dagarna?
Och då, ibland blev det ju så.
Ja.
Ibland kom man tillbaks. Ja, då satt ju Sandra med Stina. Och liksom. Hej, oj. Ja, vi har bytt platser nu, Hanna. Du kanske kan sätta det där borta med Pernilla istället. Och då,
då åkte ju mina stora maktmedel fram.
Ja.
Ignorans. Osynlighetsgöra.
Härskartekniker.
Alla fem härskartekniker. Vad har vi? Förlöjligande. Vad är det mer man brukar prata om?
Ja, just det.
Vad har vi på härskartekniker?
Ja, läs dem.
Så, osynlighetsgörande är ju liksom
ja.
Det man gör. Man låtsas inte se någon. Förlöjligande då? Underhållande av information. Undanhållande av information. Det är så jävla
det är hemskt. Visste inte du att vi skulle gå på AV?
Dubbelbestraffning. Påförande av skuld och skam. Objektifiering. Och gud, folk får gärna använda objektifiering av mig. våld och hot om våld. Vet du vad det finns för motstrategier då? Det här är ganska bra. För någon osynlighetsgör dig, Nia, då ska du ta plats med din kropp eller röst.
Det är ju,
inte låta någon fortsätta.
Nej, det är så hemskt, men det är ju, alltså när vi hade våran podd, när vi pratade lite om mobbing, alltså mobbing, så är det ju, alltså att man ska försöka, det är så tufft också, men du vet, man ska försöka lära barn gå med rak i ryggen och liksom ändå så här, gå in i rummet och typ sätta dig på din plats med liksom med blicken och möta blickar och sånt. Att det är så svårt, alltså jag blir lite rörd av att när man är utsatt, men det där är ju exakt samma som
man
för
man ska
vuxna.
Våga det också.
Ja, jag menar det.
Det är det sista man vill när man blir förlöjligad.
Man vill, man vill lägga sig under en filt och sen
eller när man blir osynlighetsgjord.
Ja.
Ja, men förlöjligande då? Då ska man ifrågasätta och säga ifrån. Typ så här, vad menar du med att jag dum huvudet? Det är inte alls. Vad grundar du det på?
Jag tycker förlöjligande kan också döljas i så mycket saker.
Ja, det är ju väldigt svårt. Det är ju inte att de säger, är du dum
huvudet? Nej, det är det verkligen inte. Utan det är så här, det är oftast med väldigt mycket mer finess.
Det är väl typ det vi pratade om förut. Så här, jag skulle ju aldrig kunna klara av mig på. För att jag tycker integritet är viktigt.
Det är det jag värdesätter högst.
Ja. Då ska jag säga, vadå? Tror att jag inte har någon integritet då? Är det det du menar? Så kan man ju säga då. Men då är man ju också
en galning.
Jobbig. Ja. Min strategi som alltid är bara ignorans.
Ja. Du använder emot.
Ja. Sen undanhållande av information, då kan man ju alltså kräva transparens och få se underlagen.
Det här på arbetsplatser och på olika sätt där man blir.
Ja, jag behöver inte säga. Men ifall någon håller på att lägga någon skuld och skam, så ska man lägga skulden på härskaren. Använd starka formuleringar som du övat på innan. Vad bra när man står framför spegeln och liksom. Nej, jag tänker inte acceptera hur du behandlar mig. Och så kommer man fram och ska säga det. Men motfrågor är ju väldigt bra, tycker jag. Alltså överlag när man får den där konstiga känslan i magen med någon kompis eller kollega, att man kan vara så här, bara ställa frågor istället för att liksom känna att man måste besvara deras
härskarteknik. Vi pratade vi också om igår, och det har vi kanske pratat om förut, men när man är som till exempel du som ger av dig själv för att någon annan ska må bra, så kan det bli som att man hamnar i en så här konstig, alltså
folk missuppfattar mig då.
Ja, och så blir det jättefe. Alltså du vet, hur ska man säga? Istället för att då kan ju såna här motfrågor vara bra, istället för att du typ så här förstärker det de säger.
Ja, ifall de säger så här till mig: "Gud, jag är så ledsen. Jag känner mig så deppig för det här. Och då svarar jag då så här: "Men gud, jag känner igen mig. Så här, ja, det där är inget konstigt. Jag vill ju bara att den personen då ska känna att den inte är konstig eller onormal." Så då skulle jag då kunna säga:
"Så där har jag
så där har jag också känt, men det där kommer gå över." Så här, och liksom, ja, men du får inte liksom straffa dig själv för att du känner så där. Låt dig känna så eller så här, vad det nu kan vara. Och då säger jag det utan att det kanske har känt det lika fullt mycket.
Ja.
Men jag säger det för att det är då i min värld trevligt. Ja. Eller liksom bekräftande.
Precis, det är ju det. Därför man gör så.
Men det som då kommer och biter med röven är ju att den här personen kan ju
så där Hanna går till andra. Så där, alltså Hanna har ju haft jättejobbigt med det där.
Ja, och liksom nästan så att det biter med röven. Liksom. Att det är som att när den personen då, ja, men jag vet inte, det blir inget bra bara. Och istället för att säga sådär, då skulle man ju kunna säga, alltså när någon berättar att den är deppig för någonting och har känt någonting som den inte gillar att känna, så skulle jag kunna säga: "Jaha, ja gud, det där låter jättetufft liksom. Jag tror inte att det är jättekonstigt." Jag vet fan vad man skulle säga.
Man behöver inte lägga det på sin egen person.
Nej.
Man behöver inte blanda in sin egen personlighet i det.
Jag tycker att det är så sympatiskt att göra det.
Det är ju det. Men vissa kan inte hantera den.
Nej, då tar de den infon och
tar de den infon och använder
håller den emot
och så lägger
mig.
Ja, verkligen.
Och helt plötsligt får jag höra att jag är också en neurotisk galning som behöver
lägga som behöver hjälp.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu är det ändå, nu har jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kärl med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Du ser ut som en sill och en ål typ.
En blandning.
Ja. Och ni har så rullat in sig i en filt som ligger liksom inpackad under en filt.
Det är mitt säng. Naturliga habitat, bara så du vet.
Jag vill alltid ha en filt.
Ja, man måste ha lite tyngd på sig.
Ja, men alltså, oavsett hur varmt det är, att ligga liksom rakt upp och ner utan att ha något över sig, det tycker jag liksom, det går inte.
Nej.
Du kan inte jag släppna. Jag vill ha en pläd.
Vi har ju egentligen pratat om det här förut, men vi fick en lyssnarfråga. Det var en som är hemma med sin, fått bebis, är typ 3 månader.
Oj.
Och mår jättedåligt för barnet är inte, alltså du vet, det blev kanske inte som man har tänkt sig riktigt.
Nej.
Barnet är inte så nöjd.
Nu kommer jag säga någonting som jag alltid säger då. Nu kommer jag göra precis så som jag sa, men det där känner man ju igen sig.
Jag ångrade mitt barn.
Helt plötsligt kommer det fram på stan att jag ångrar mitt barn.
Nej.
Nej, men det är ju inget konstigt, kan man vill verkligen säga.
Men jag har en liten strategi. Och det här är inte så här bara för när man har fått barn. För att jag kan förstå att man blir extra så här alltså när det inte blir som man har tänkt sig, man har fått barn. För man tror liksom att moderskapet ska komma och ta en på något sätt.
Ja.
Och bara så här, jag ska orka, jag kommer vara, alltså man tror liksom att man ska bli en mamma typ.
Ja, nu kommer magiska hormonerna som alla snackar om, ja, som ska göra att jag,
det kommer bli liksom,
kan göra allt för min bebis.
Ja, och så kanske de inte kommer. Nej, men jag tänker att det här är lite, kanske, jag har inte insatt i ämnet, men jag tänker det här är lite så, det här väldigt moderna ordet självmedkänsla.
Mm.
Det är två ord som är väldigt inne tycker jag. Det är snällt tolka och självmedkänsla.
Ja, men det finns ju en anledning varför de är inne också. När världen håller på att kollapsa, då är det det vi kan hålla på med.
Ja, självmedkänsla och snällt tolka. Snällt tolka är inget som du riktigt håller på med i ditt liv, va? Har du läst något om snällt?
Jag vet exakt vad snällt tolka är, och det ligger så långt ifrån min världsbild. Att jag skulle gå ut... Jo, nej, jag skojar. Det gör det inte helt, men det ligger relativt långt bort. Beroende på vem som säger något.
Nej, men då istället... Så här har jag försökt sett på min tid som när jag fick bebis och allt som var. Att istället för bara se det som att det är... Du vet, så här, oj.
Vad är jag är inte gjord för det här.
Jag är inte gjord för det här. Mm. Vad är det som händer? Oj, det här var jobbigare. Alltså, varför känner jag inte det här som jag förväntade mig att jag skulle känna, till exempel? Mm. Så delar jag upp det i tre olika, liksom, på tre olika ben. Och ena benet är liksom, men vänta, vad är jag för typ av personlighet? Vad tycker jag är svårt och vad tycker jag är lätt? Vad är mina svagheter och vad är mina styrkor? Och sen så är det ju också att till exempel då om man har fått barn så blir det här barnet då det andra benet. För att alla barn är så olika och föds med olika små lynnen och behov. Mm. Och de, vissa är så känsliga och vissa bara ligger och jollrar. Och, alltså det är verkligen, vi får alla olika typer av barn.
Vi föds inte som något vitt papper.
Nej, det gör vi inte. Och sen det tredje benet är, under vilka omständigheter skedde det här? Jo, jag till exempel, jag hade cancer.
Va?
Va? Och det var också lockdown och pandemi när Florens blev typ 6 månader.
Ja.
Och man behöver inte vara med om sådana livsomvälvande saker. Utan det kan ju också vara så här. Man kanske har en förälder som blir sjuk. Man kanske är mitt i en flytt. Man har en partner som inte mår bra under den här tiden. Alltså det är så mycket som kan vara. Som är, alltså det är liksom, det är inte perfekta förhållanden som är när man blir mamma.
Och det är ju aldrig det.
Nej.
Det är ju alltid, på de där tre benen så är det ju alltid, alla vacklar ju lite. För det är aldrig perfekta förhållanden som är det tredje benet.
Nej.
Barnet är ju aldrig, alltså även om fall man träffar, som vi har pratat om. Florens sov, men hon var otrevlig när hon vaken. Nisse sov inte, han var trevlig när hon vaken. Alltså det finns ju alltid något som är liksom... Ja, sen är det klart att någon skulle hävda att de har en perfekt bebis. Men, och sen
men det först, finns det säkert.
Och sen på det första det här att alla har ju svagheter som människor.
Mm.
Alltså, det kan jag tänka på också den här första tiden. Både du och jag upplevde ju att första tiden var jobbig på olika sätt.
Mm.
Men det finns ju de som tycker att första tiden är väldigt underbar.
Jag vet.
Men där är ju för att de har ju då en personlighet, alltså styrkor som är andra än mina.
Ja.
Och sen kanske det kommer vara jobbigare för dem när barnet är 5. Eller när barnet är 15. Och där kommer jag ha en massa styrkor.
Precis, jag tror att man ska vara så här...
Det är ett helt liv man ska försöka för det är liksom,
det är ju olika faser i livet mer. Det är liksom inget konstant det här, de här tre benen. Barnet kommer alltid ha mer eller mindre behov. Du kommer vara, och omständigheterna kommer alltid vara. Och jag tycker
dina styrkor och svagheter kommer då komma till användning på olika sätt under de där.
Mm. Och det är så här, det är verkligen ett, i alla fall har funkat väldigt bra för mig när jag känt
smart ju.
Ja, känt liksom de här, alltså, jag tyckte så sällan att jag fick komma fram som bra under bebistiden.
Mm.
Jag kände sällan så här, men jag kan liksom ärligt säga nu när jag har en 3-åring så känner jag mig bra ganska ofta.
Mm. Vet du?
Ja.
Jag tror att det är därför många kvinnor väljer att amma.
Ja, för att man känner sig bra.
För man känner sig bra.
Ja.
Även hur, alltså, att man fortsätter fast, ja, för det är för jävligt.
Det, det är sant.
Jag kände ju mig alltså som moder Teresa, den heliga anden. Amen. När jag ammade Nisse.
Det är därför det är så...
Med mina jävla dunkar. För att det var liksom...
För det blev ju också kränkt när han började föredra flaskan. Kom du ihåg vad
det var? Ja, men då kände jag ju liksom att finns det någon nytta för mig? Ja. Jag slutade amma, då hade jag ju också en psykos i hormoner.
Mm.
2 dagar där var jag så här, jag behövs inte.
Nej.
Jag kan lika
gärna. Du mådde så dåligt.
Ja, men det var ju en berg- och dalbana verkligen med det där. Men det gick över snabbt.
Ja, det
var ju
det.
Verkligen positivt.
Jag kommer ihåg, du mådde jättedåligt.
Ja, aldrig mått så dåligt i hela mitt liv faktiskt.
Svettningar.
Ja, det var hemskt. Men... så jag är väldigt rädd ifall jag ska ha till barn att amma. För att jag tyckte ju om det.
Ja.
Till viss del.
Ja, jag vet.
För att man känner sig så jävla behövd.
Det är fint också. Ja, alltså.
Och det, är som, det är också en lyckokänsla till viss del. Alltså, det blir ju så här, det utsöndrar ju massa goda hormoner när man håller på med det. Men att sluta amma, jag är så jävla rädd för den känslan. Och jag trappade ändå ner liksom. Så att jag fattar inte. Men i alla fall, jag känner, precis, du kände dig inte som en bra mamma under bebistiden.
Nej, alltså jag kände mig bara som att så här, jag var bara någon som gjorde. Alltså jag kan inte förklara. Det var liksom inte, alltså det var också så sjukt för jag såg.
Men är det inte det man gör?
Jo, men jag tänker att många tycker, alltså du vet så här, och sen så självklart, ja men jag hade, kunde ju aldrig riktigt vara i stunden.
Nej.
Och sen så om man pratar så här dåliga sidor.
Inte jag, dåliga. Skulle jag väl säga.
Svaga, svagheter. Ja, precis. Ja, svagheter. Eller också,
självhjälpspodden.
Självmedkänslan ny. Nej men att man är liksom, att man accepterar att vissa saker som är så lätt för andra är väldigt svåra för mig. Det låter jättetuntigt så här, vad är det för jättebebis? Men typ så här, jag är ju väldigt, jag drivs ju inte av att göra rätt. Jag drivs ju att inte göra fel. Och det är väldigt hemskt sätt att leva på, för att jag är ju så här, jag känner alltid att mitt slarv har förstört för mig. Och det är så svårt för mig att hålla ordning. Vilket gör ju att det blir maniskt på vissa sätt. Du vet till exempel att komma i tid.
Ja, ja,
du vet ju hur jag är med våra samarbeten med liksom Perfect Day. Det är så här, alltså jag är som en liten robot.
Du är jätterädd att göra fel.
Ja.
Mm. Jag älskar ju det. Jag är så orädd.
Ja, för det är bra för oss i vår dynamik. Ja, ja, ja. För att det är ju så här. Och det är ju
jag drivs ju bara av lust.
Ja.
Mm. Gud, vi avbryter dig. Förlåt.
Kör. Och... du vet så här, för mig, alltså du vet, har jag fått ett mejl, då tar jag för givet att jag inte förstår vad som står i mejlet. Så att läsa ett mejl tar en timme, att svara på ett mejl tar 2 timmar. Alltså det är min personlighet.
För att... ja, det är verkligen min personlighet.
Och det är ganska tufft att leva så. Att man är så, känner sig alltid som att så här, jag är så komplett galen. Att jag klarar inte
men
av
det. Vem är det som har fått dig att känna
så? Jag vet inte, det är väl, alltså, det är väl, på ett sätt tycker jag så här, som det här med att jag är väldigt noga för att jag vet att jag är slarvig.
Ja.
Det är så sjukt. Jag tycker, alltså, det gynnar mig väldigt mycket
ja,
också.
Ja, det är väl bra också.
Alltså, det är
då.
Inte
du
är själv, bara dåligt.
Du är självmedveten.
Men det tar väldigt mycket energi. Så ja. Jag märker att det här är jättelätt för Johan. Det är inte lätt för mig. Nej. Och min återhämtning har alltid varit att få vara i fred.
Ja.
När jag har gjort alla de här sakerna som jag så här, tycker är så svårt. Då vill jag vara i fred. Då ligger jag och filurar på mitt rum. Jag vill vara i fred. Jag vill läsa en bok. Jag vill lyssna på någonting som jag tycker...
Lyssna på Gustav
Vasa.
Gustav Vasas dotter.
Ja. Läsa en, liksom en historia om Cecilia Vasa. Det är så jag löser. Och det är då jag också så här, hamnar i synk igen och mår bra. Och när man får ett barn, då försvinner den där tiden. Det finns aldrig tillräckligt mycket sån tid.
Nej.
Och det tyckte jag märktes jätteväl på mig. Och jag mådde ju också så här, jag hade ganska mycket annat att tänka på.
Jo, tack.
Jo. Men då istället för att bara tycka att man säger, men oj, vad, jag kanske gjorde det ganska bra utifrån och vem jag är.
Utifrån de här 2 benen som var omständigheter.
Och personlighet.
Och personlighet.
Så var jag,
och även, Florence var ju...
Ja, men jätte... Hon har alltid varit otroligt energisk. Det liksom
mycket
varit...
energi.
Liksom. Ja, mycket energi. Jag hade gärna velat att hon kanske bara satt en liten babysitter och liksom... inte vet jag,
jollra
och lekte med en Playmobil eller någonting, men så var det inte. Och då kanske jag gjorde så här, istället för att bara tycka att man då så bara, oj vad jag gjorde det med bra med de här benen som fanns. Och nu, du som kämpar nu med den här 3 månaders bebisen och känner på att du är otillräcklig, att jag trodde inte att det här skulle hända, men jag känner mig alltså, det är så många fina stunder mellan mig och Florence där jag känner verkligen så här. Alltså det finns inget bättre för mamma för henne än jag. Och det är så här, det kommer komma.
Ja, det kommer komma.
Ja, det är så underbar närhet och liksom, det är hon och jag.
Man ska verkligen inte, alltså det här har vi tjatat om mycket, men att vara snäll mot sig själv de där första, det ska man ju alltid vara, men speciellt de där första månaderna.
Mm.
Alltså det är liksom en överlevnad, det måste man vara.
Ja.
Och att identifiera de där 3 benen, jag tyckte det var väldigt smart att göra det, att fundera då, kanske framförallt på det första då, vad är det du
tidigare innan du blev förälder blev glad av? Vad gjorde du för att återhämta dig? Vad tror du?
Vad är svårigheterna?
Vad är svårigheterna? Vad har alltid varit tufft för dig? Det är klart att det är det som kommer fortsätta vara tufft med barnet. För mig till exempel, en sån svårighet har ju alltid varit mitt explosiva humör. och då, som jag var ju väldigt, väldigt hård mot mig själv nattetid.
Mm.
Alltså jag vaknade på morgonen och bara, vad hände i natt?
Oh.
Alltså ifall du hade haft en kamera här. Vi hade ju en babykamera i och för sig. Så
tack kunde du spela om och kolla vad som hade hänt.
Alltså, nej men det är liksom, det var ju skrik, grin, panik liksom. Oh. För att Nisse sov ju bara en timme i taget. Och
åt.
Och mitt tålamod, jag hade inte tålamod. Så här, i efterhand, då kanske vi skulle börja delmata tidigare. Så jag faktiskt fick sova varannan natt. Mm. Eller vad man nu skulle kunna göra.
Mm.
Eller bara börja mata en flaska på natten då. Alltså, eller strunta i amningen om det var det som fick mig må så jävla dåligt. Liksom.
Mm.
Nattetid. Så att det där, att försöka identifiera det. Det tror jag verkligen är.
Jag tror det också. För att det är lite... Vad är det de pratar om?
Från där mammahormonerna, de kommer inte göra till en supermänniska.
Nej. Jo, de säger alltid, Johan och Anton på sitt jobb, de pratar ju alltid utmaningar och möjligheter. Uh-huh. Det är så man ska se på sin personlighet.
Ja, ja, ja. Ja precis. Det här är mina utmaningar.
Det här, och det här är möjligheterna. Möjligheter.
Vad tror du att du är bäst som på mamma då? Vad är dina möjligheter?
Nu, när Florence har blivit mer än en person, än vad de är när de är bebis. Det var nog det som var så svårt, att det var bara, det är liksom bara lägga ner tiden som är på bebisen. Det är liksom inte finess.
Nej, det är ingen finess. Nej. Det är bara grov jobb.
Och jag är bara finess. Alltså tyvärr är jag typ bara finess när det kommer till alltså relationer, tror jag. Alltså,
då är det så skönt för man kan ha en partner som matchar.
Ja, men som Johan då, som är plikten framför. Ja, Johan är plikten framför allt. Och där nu har ju skett en switch, märker jag liksom, att Johan kanske inte ser lika tydligt så här, vad är det exakt för känslomässigt behov som behövs nu? Och där kommer jag in med mycket liksom mer, oj, ser. Mm. Jag är mycket närmare mitt eget barn än vad Johan är sitt eget barn. Alltså det är sitt lilla Johan och lilla Nea. Mm. Alltså jag är väldigt nära min lilla Nea. Och sen så försöker jag inte lägga över det som är jag.
Nej, det är alltså också en fara för mig, känner
jag. Men jag är mer så här, jag är ju, alltså det är faktiskt så jävla, alltså min största styrka skulle nog då vara, gud vad jag kan lägga mig själv åt sidan och vara en bra förälder. Alltså jag är inte liksom, jag är väldigt oblödig och liksom gör det som, alltså jag känner ofta att jag gör det som är rätta och går över mig själv på något sätt. Jag släpper liksom, jag låter henne vara nära när hon behöver vara nära och liksom känner när behöver jag släppa på det.
Ja. Inte tvinga sig på.
Nej.
Mm. Det är väldigt fint.
Mm. Så där tycker jag att, och det där kommer ju såklart ändras, men nu tycker jag att det är så här väldigt, ja, så det är så fint att man kan komma dit om man, för som sagt, jag vet inte riktigt vart jag var där de första månaderna och bara, vad är jag för mamma? Ja. Alltså
men gud, mina utmaningar var verkligen många.
Min bara, jag vill vara i fred, varför är du här?
Jag tyckte fråga mig vad mina möjligheter
är. Ja, vad är dina möjligheter? Jag glömde, trodde du skulle säga det.
Nej, jag ville ändå ha fråga.
Ja, förlåt.
Snäll tolka.
Snäll tolka.
Det är mina möjligheter. Ja, att jag snäll
tolkar allt. Jag är en snäll tolkare, kan jag säga.
Jag är en dum tolkare.
Dum tolkare.
Vet du vad jag tror att min bästa egenskap är som förälder?
Berätta.
Det är väldigt lätt för mig att ge kärlek.
Ja.
Alltså det är väl för många föräldrar då. Men jag känner att
ingen ger kärlek som jag.
Nej, typ inte.
Ja, det är fint.
Nej, det är klart att folk gör det också. Men jag känner, alltså för mig, det kommer väldigt, ja, vad ska man säga?
Ja, och för mycket kärlek kan man inte få.
Nej, jag vet inte. Jag känner att jag är väldigt, ja, men jag känner att jag har liksom mycket att ge där på något sätt. Även både till Anton och till Nisse. Så jag skulle ändå säga, i vår familj så är jag som bara, nu också ska jag säga, så att det här beror på humör. men överlag ändå, även om jag liksom är på dåligt, så jag ser alltid till att liksom berätta för dem att så här, tack för allt du gör för mig, Nisse, Anton. Det säger jag ändå ofta. Och till Nisse berättar jag ju alltid att så här,
du är så kul, vet du. Jag tycker det är så mysigt att få vara med dig. Jag skrattar så mycket åt dig. Och, ja, men jag är bekräftande, tror jag. Att det, och det här kan ju sluta hur som helst. Som att jag så ligger och berättar för Nisse att han är den roligaste, smartaste, bästa pojken i hela världen. Ingen är som han. Absolut. Det här kommer ju bara... Han kommer ju bli så odräglig.
Men då är det ju det är då du ska säga de där sakerna. Oj, vilken rolig dag vi hade. Ja, ja, vad roligt.
Precis. Det är inte hans person som precis. Ska bära
det
här.
Det är den roligaste, smartaste, vackraste pojken.
Nej, men det är verkligen. Utan att man så här... Det är så kul att få vara med dig.
Ja, liksom. Det tror jag också är. Mm. För det säger ju så här, igår när vi gick och la oss, igår jag och Florens, så sa hon, vilken kul dag vi har haft.
Oh.
Och det är så här det finaste, alltså det är så gulligt. Oh, och det
vad
är ju,
varm man blir.
Ja, oh. Och det där är ju så här, det är jag som har lärt henne det.
Ja, att man pratar om dagen också på kvällen. Så där. Det är fint.
Det finns hopp för alla er som känner er som lite halvknackliga mammor.
Jag vill bara skryta, jag vill ligga och är här nu då. Vi är så jävla bra föräldrar. Då skulle ni sätta oss när våra bebisar var två månader in.
Du, ni skulle sett mig, alltså, nej. Ska jag säga när jag var värst mamma? Mellan, kan vi säga, mellan 10 månader och 2 år.
Ja, men det.
Alltså jag kämpade så mycket.
Ja, 1,5 var ju fullkomligt vidrigt faktiskt.
Ja, jag kämpade och kämpade. Och det var inte många möjligheter då. Det var bara utmaningar.
Ja.
Nej, ja, nej, men ja, jag tror verkligen att man ska inte... Ja, det där, de där 3 benen, och det kan man ju använda på olika sätt. Det behöver ju inte vara i att vara förälder. Det finns ju många sätt man kan se, kolla på situationer utifrån det där.
Mycket jobb också kan man använda det där.
100%.
Plugg, typ.
Det var lite som Anton sa. Och då tänkte jag, oj vad vi är annorlunda. För, då, för han också, ja, men han har ju också tyckt att det är så här kämpigt att vara förälder ju. Alltså,
till och från.
Till och från. Mm. Ja, nej, men alltså, så som man gör. Att, alltså, och kanske som man sa, han var förvånad över hur att det var lite som en chock. Att, så, oj vad man tycker att vissa saker är svårt. Men då använde han den här tekniken. Han bara, men då sen, då träffar jag någon kvinna då, som har 12 barn och leder ett framgångsrikt företag. Och då får jag perspektiv och kanske känner att jag ska inte gnälla så mycket. Och min enda tanke är så här, gud vad jag inte kan jämföra mig med henne. För att hon är förmodligen en helt annan typ av person.
Ja, precis. Ja, han är ju mycket sådär för.
Men det är sådär kille, alltså ska perspektiv då.
De ska perspektiv för att folk har det liksom värre, så nu får inte jag klaga.
Men istället kanske inte är så svårt det här.
Ja, istället för, och det är det där som är skadligt i längden, tänker jag. Istället för att då skulle jag kunna tänka så här, okej, mina utmaningar ser ut så här.
Ja.
Den här kvinnan kanske har andra typer av utmaningar. Exakt. Som inte jag. Men han, de där, de är ju... Vet du, gud, det här är ju verkligen en roast av Anton och Johan. Men det är en roast av alla killar.
Mm. Det här jag nu, tänker också att det där är typiskt... Alltså,
ja, nu generaliserar vi som fan här. Men det är, alltså, så, det är så platta jämförelser hela tiden, tycker jag, att de håller på med. Alltså det är verkligen så här...
Varför måste
man jämföra? När man tittar i Dagens Industri ser så här... Han, som jag gick i samma klass med på Handels, han har sålt ett företag nu för 2 miljarder. Lika med tecken, jag är värdelös.
Det är så, det
är så de gör hela tiden.
Men varför ska man jämföra?
Ja, och då säger jag varje gång så här. Ja, du, vad vill du ha utav livet då? Liksom? Ja. Möjligheter, det är inte pengarna i sig, Hanna. Jag vill ha en fjällstuga och en sommarstuga. Jag hör ju det han säger. Liksom.
Ja, ja, ja.
Jag vill ha, typ, kunna ha en lagom fin bil. Så här. Anton, vi bor ett jättefint hus. Då har han verkligen en lagom fin bil. Du har ju världens underbaraste tjej framförallt. Som en helt otrolig mamma på alla sätt. Varför kan
världens
inte
sötaste,
du...
Världens sötaste, roligaste, vackraste pojke.
Som är bäst. Varför kan inte du nöja dig? Alltså, eller varför... Alltså, eller ser du... kan du se någon, så här, utmaningar och möjligheter i dig som skiljer sig från din gamla klasskompis?
Ja.
Kan det finnas någonting... Men det stannar ju bara vid lika med tecknet.
Jag vet. För att det är som jag. Alltså tänk om jag skulle sitta och se
som
den
att
där.
Man skulle vara
jag gick i samma klass som någon. Hon har sålt ett företag nu för 2 miljarder. Och så skulle jag säga, oh ja, jag kan knappt svara på ett nej. Alltså det är ju där jag är.
Ja, men och det är liksom. Exakt. Och det är ju. Det är, så här, varför skulle man vara likadan som en människa som man har gått i samma klass som? Varför gör du den jämförelsen bara med han? Då kan du ju göra jämförelsen med Bill Gates lika gärna. Är det för att det är det åldern det spelar in? Då kan jag berätta att det finns väldigt många i din samma ålder som dig som inte ens har i närheten av det du har då i materiella tillgångar. Ifall det är det som är så viktigt nu då. För det är det de mäter. Är det där kan göra mig så rasande
också,
så att jag...
Johan kan ju också vara väldigt så... Oj, vad mycket mer den där hinner med. Han hinner också åka på spela golf med sina kompisar. Han hinner gå på en AV 2 gånger i veckan. Oh. Han har 3 barn och verkar må jättebra. Alltså det är mycket sånt också.
Jag tyckte,
så här.
Det där, vet du vad jag gör med det där? De tolkar. För det där har jag, då säger han så här, han har en fru som gör mycket mer. En men partner som gör mycket
Anton,
mer.
Gud, vi gör för lite. Johan och Anton är verkligen så. Vi gör för lite saker typ.
Det är så jävligt. Jag tycker att vi gör saker varenda sekund. Nu har ju, vårt nya bråk nu är ju att han tycker att jag går och lägger mig för tidigt.
Men det är så trött.
När vi äter klart middag vid 7, då säger han så här, ja, god natt då, nu ska väl du gå och lägga dig.
Du är trött.
Jag är jättetrött. Kan jag få gå och lägga mig? Alltså, vad bryr det han sig? Han ska väl ens sitta och jobba? Ja, man tycker väl att det är tråkigt.
Ja. Men också så här, jag är ju mer så. Aha, det är så här det ser ut nu. Men det kommer inte vara så här för
alltid. Nej, precis. Ta
det lite piano.
Ta ett chillpill för helvete.
Men jag tror att det är så här, de är ju mycket mer. Alltså det vi pratade om är ju att så här, du ska inte jämföra. Utan du ska ju se det utifrån dig själv. Medan de bara jämför.
Ja, de jämför. Det är så de får sin egen självbild.
Typ. Ja.
Precis. Ja, och nu är det inte så att vi sitter på facit och de alltid har fel, så är det inte heller. Men just i det här tycker jag fan
för
att
man alla kämpar ju, det är mer det jag menar. Och så tänker jag så här, deras strategi det är inte självmedkänsla.
Bli lång podd.
Då får vi ta, jag hade ett till ämne, jag tar det nästa vecka.
Ja, vad var det? Kan du tisa?
Det kommer handla om sex.
Åh, fy fan. Åh, jag vet vad du ska prata om. Just det vi pratade om igår. Ja, det kommer bli riktigt incest och sex. Underbart. Har vi något mer att säga? Det blir väl en roast av våra killar.
Ja, men jag vill säga en sak. Jag vill faktiskt säga, eftersom det är din födelsedag.
Om nej, kommer jag börja grina? Jag
orkar inte. Nej. Jag tycker att du får bara lyssna på den andra podden när jag säger någonting. Nej, men jag skulle bara säga ändå att det är fint. Så här, idag är din födelsedag. Och då tycker jag ändå att man förtjänar lite extra. Och att det finns för mig, det finns ingen som du. Oh. Nej, men det gör det verkligen inte. Och jag tänkte på den här, min vänskap med dig, det är som en trollstav, för det kan förvandla vad som helst till roligt, och den har tagit mig till platser som jag inte hade en aning om jag skulle liksom hamna på. Det är bara liksom vänskapen som det är verkligen ett trollspö, så jag ville bara säga det.
Det var väldigt fint. Jag blev rörd. Det var den bästa presenten. Jag behöver ingen mer.
Nej,
men verkligen right back at you. Mm. Så är det ju. Hade jag aldrig varit i Kanada utan
det. Nej, det hade du inte.
Men inte heller på trygga känslomässiga platser.
Nej, exakt.
Så om ni inte vill gå in och säga grattis till mig, så kan ni ju höra av er till en kompis och säga något fint.
Och så kanske ni kan gratta mig för att jag har en så bra kompis.
Ja, som jag minns den där gången då vi fann varann. Det var Hultsfred 99 och du och jag sprang ifrån alla andra och gömde oss i en dunge bara vi två med jordgubbsmäsk. Och jag visste redan då att det här är någonting annat, någonting jag inte trodde fanns. Du vet att folk, de ger sig aldrig, men de får inte mig, för du finns.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.